Gubbarsvepet is back.
As usual. Och nu kör vi som vanligt. Nu börjar vi i bilen, Ken.
Ja, precis.
Vart ska vi åka idag nu då? Men det är söderut eller norr?
Ja, men det är så himla soligt och varmt och gött idag. Så lite måste vi åka en sväng.
Ja, det måste vi göra.
Och det verkar ju som att det blir söderut. Ja.
Och vi ser hur bönder har harvat och grejat lite. Nu är det här vårdbruk på gång här.
Ja, visst.
Det är härligt.
Ja, det är verkligen skönt. Vintern har varit lång.
Verkligen. Och coronatiden lång och...
Ja, det.
Har du fått en spruta än?
Nej, men det är på gång nu då.
Ja, är på gång för mig upp. Och så får vi veckan.
Ja, ja.
Det ser vi riktigt skönt.
Ja, det tror jag det.
Ja.
Ja, så du började spela en låt idag då, eller?
Du vet, jag satt och löste korsord här en dag.
Mm.
Och då stod det... Var Lillbabs bikini... Den var prickig. Det var lösenordet.
Aha.
Så jag tycker vi tar den. Itsy bitsy teeny weeny.
Ja, inte riktigt med
den. Nej, men nu fattar du va?
Ja.
Ja, bra.
Ja, då kommer den.
Jag är så rädd för att gå ut ur tältet. Tänk om någon människa skulle mig se. Jag är så rädd för att gå ut ur tältet. Just nu så vill jag få vara i fred.
Ett, två, tre. Vad är det vi ej får se?
Det är en itsy bitsy teeny weeny. Jag har folkat upp bikini. En prickig baddräkt där midjan är bar. En itsy bitsy teeny weeny. Jag har folkat upp bikini. Så att jag får nog i tältet bli kvar.
3, 4, 5. Skynda på, vi vill gå hem.
Jag är så rädd för att gå ner till stranden. Jag får ta filten och gömma mig i. Jag är så rädd för att gå ner till stranden. Men 1, 2, 3, plus nu hoppar jag i.
1, 2, 3, vad var det vi ej fick se?
Det var en itsy bitsy teeny weeny. Jag har folkat upp bikini. En prickig baddräkt där magen är bar. En itsy bitsy teeny weeny. Jag har folkat upp bikini. Men att jag skulle i filten var kvar.
3, 4, 5, snore på, vi vill gå hem.
Nu är jag rädd att gå upp ur det våta. Jag börjar undra hur detta ska gå. För jag är rädd att gå upp ur det våta. Men här är kallt så jag börjar bli blå.
1, 2, 3, varför får vi aldrig se?
Det är en itsy bitsy teeny weeny. Jag har folkat upp bikini. En prickig baddräkt där midjan är bar. En itsy bitsy teeny weeny. Jag har folkat upp bikini. Så stackars jag får i vattnet bli kvar. Ifrån tältet in i filten. Ifrån filten ner till strand. Ifrån stranden ut i vattnet. Ja, så kan det gå ibland.
Nitsy, bitsy, teeny, weeny, yellow, polka, dot, bikini. Som vi aldrig fick se.
Ja, nu har vi hamnat i vackra Slutarp.
Det var inte en lång resa vi gjorde idag, Kent.
Nej, jag blev inte ens åksjuk när jag åkte med dig. Så det var ju bra.
Vart har vi hamnat i Slutarp då?
Ja, nu sitter vi här runt ett kaffebord och njuter i solen och det är ju jätteskönt. Och här sitter vi med Bosse. Jag tror många, de flesta vet nog vem du är bara genom att vi säger namnet. Men du kanske kan presentera dig själv lite mer.
Ja du, jag vet inte vad jag ska säga då. Om jag är ju gammal Falköpingsbo egentligen och flyttade ut till Slutarp 1969. Men jag är född i Falköping, uppväxt och gått i skolan. Eller skolorna kan man säga i Falköping. Det är väl den bakgrund jag har. Jag bodde ju på Fredsbergsvägen i många år. Nära till Odenplan och idrottsarena upp i Epastan.
Man har ju förstått när man läser dina kröniker att du är från stan. Det är inget att ta fel på.
Nej.
Men du hittade till Grolanda i alla fall.
Jag hittade till Grolanda, ja. Jag spelade till och med fotboll i Grolanda ett tag.
Det gjorde du.
Jajamän. Ja. Vi i Falköping spelade fotboll med IFK.
Och du varit så bra?
Och FBK. Ja, jag var reservspelare i IFK, det ska jag ju erkänna. Men vi var bra på den tiden.
Du, jag vet, ja, nu kanske går händelse för mig. Jag vet, du pratade ju för många år sedan att vi skulle ha ett kommunlag, kommer du ihåg det?
Ja.
Att alla föreningar skulle hjälpas åt och sätta in sina spelare. Men det tyckte jag också, men det blir aldrig något.
Nej, jag tror att var och en är sig själv nog på något sätt. Så jag tror att det är nog, var nog ett bekymmer.
Men vi kanske hade fått upp ett lag i tvåan.
Ja, IFK var ju uppe en gång, ja. Men det var ju bara upp och vände tyvärr.
Ja.
Och det var ju då närmast allsvenskan, den tidens tvåan. Så att,
ja, det är väl samma problematik som i länet, så att säga, att vi inte har någon elitklubb där heller.
Det är ju Skövde AIK då, som ligger i ettan då.
Och det är klart.
Tidaholmar har ju varit rätt bra.
Ja, men då börjar jag ju komma tillbaka nu. IFK ligger ju i tvåan och GIF är ju på G också, så att det... Det är ju roligt.
Som ni
och så
förstår,
har vi Åsarp. Åsarp Trädet.
Åsarp är fjäkt. Ja.
Som ni förstår då, kära lyssnare, så är det två väldigt fotbollsintresserade pojkar som vi sitter där och pratar med idag.
Jag har spelat i slutart, du vet.
Ja, vi vet det. Men för att gå tillbaka så är jag nyfiken på varför heter du Bosse?
Ja du, för att göra en lång historia kort så kan jag säga det att jag jobbade på... två somrar i Strömstad på restaurang Skagrak. Okay. Och där hade vi, jag jobbade som gårdskar. Och då hade vi två som jag då bedömde mycket, mycket, mycket gamla damer som skötte spritkassan. Och det var en lång, lång gång ifrån spritkassan och en trappa ner. Och där nere i källarvalven där huserade jag då genom att jag gjorde ordning is till dem. Krossis.
Okay.
Och den ena av de här tanterna, hon läspade. Och då stod hon i trappan längst upp och så ropade Posse, Posse, krossis. Och då blev det Bosse utav det.
Och sen har det hängt i.
Sen har det hängt i, ja. Jag började ju, redan när jag började skriva så... tog jag ju mig namnet med Å då. Först till början så skrev jag B-streck. Men sen så ändrade jag detta till Bosse då. Sen blev det ju mitt namn, så att... ja, jag vet ju knappt om jag heter Bo, Bosse eller Bosse.
Men du är döpt till Bo?
Nej, jag är döpt till Bo, ja. Ja.
Nej, men du började inte på tidningen direkt utan du har gjort annat också, eller?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag gick direkt, jag körde ju i latin.
Aha.
Och skulle tentera upp då. Och jag hade redan börjat och fått sommarjobb på tidningen. Och dåvarande chefen Arvid Wrang, som kallade mig icke boss, utan han kallade mig för Båse.
Aha.
Och då sa han dagen innan jag skulle tentera, så sa han det att Båse kan väl höra av sig och tala om för mig hur det har gått med tentan. Mm. Och jag åkte ju direkt efter att jag hade fått besked då från rektor Sydoff att icke flytta all, sa han då. Jag gick ju latinlinjen. Mm. Och då sa Arvid Wrang, vad bra, kan Båse börja imorgon? Och på den vägen är det, eller var, rättare sagt. Nu är jag pensionär sedan 15, 16 år.
Då har du aldrig sökt något jobb.
Nej, det har jag inte gjort.
Alltså, du hade Sydow också, rektor.
Jajamän.
Det hade jag med.
Jajamän, så jag hade honom i latin också.
Den späxade han inte med.
Nej, verkligen inte. Men jag kan berätta att Karl-Olof Sydow och jag, vi blev väldigt goda vänner. För att jag var på... för Roundtables räkning på ett Rotary-jubileum på Stora hotellet. Och då höll jag ett kort tal och lämnade över en gåva. Och sen så efter detta, när supplén var avklarad och så kom rektor Syroff fram till mig och så sa han, jo, jag undrar, kan inte Johansson och jag dricka en duskål?
Det
var
inte dåligt.
Nej.
Men vi kommer då vilken respekt han hade.
Ja, han hade respekt.
För lärarna också, va?
Ja. Oh ja.
Jag minns när han kom in i klassrummet. Läraren gick nästan i vakt.
Ja, ja. Jo, han var... Han hade sannligen respekt.
Ja, verkligen.
Vi ska spela lite musik i det här programmet också.
Måste vi det?
Ja, det måste vi. Det blir köttigt att höra på er annars. Och nu kommer inbjudan till Bohuslän med Öbarna.
Det tycker jag låter bra.
Havets rand, men mellan dessa kala uttidskullar är bördig jord och gammalt bondeland. I tränges Skagerrak med blåa kilar och strida strömmar klara som kristall, och lummig Lövlund står med björk och pil. Kom rönner dan till ängen nu om våren, är häckar ejder grava mås och trut. I vildrosbuskarna och björnbärsnåren har finkarna och mesarna titt ut. På slånens taggiga och svarta grenar syns inga gröna blad, men knopp och blom som breder över gråa gärdsgårdsstenar, ett pärlstrött flod av snövit rikedom. Ja, kom och se vårt Bohuslän om våren, du rönner ur dal som äger blick för färg. Här går på de svarta fåren och rosa skyar över duvblå berg. Här svallar myllan, lila brun kring plogen, när Anders plöjer med sin norska häst och skutor med kinesiskt vitt om bogen. På Golfströms gröna svall styr mot nordväst. Här tjänar Hulda smöret och lekornshönsen värper ägg var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du, Rönnerdal, det lovar jag. Här bygger Anders båtar och fioler. Här kan du fiska torsk och spela vals och tjusa oss med kullrande frioler ur Anders fegor och din egen hals. Ödsligt sköna med slån och hagtorn böjda djup av storm, med gamla båtvrak som har multnat gröna, men än i brustna skråta vågens form. Där mellan hav och land, på sand som skrider, på tång som gångar, kan du ensam gå och leva i det längst förflyt. goda tider och i ditt släktes framtid lika så.
Vi sitter där med Bosse idag och pratar minnen. Och hur börjar det egentligen, eller hur fortsätter det egentligen på tidningen? För börjat har du redan gjort.
Ja, jo. Jag hade ju faktiskt lite diverse jobb till att börja med. Jag gick ju inte direkt in på heltid på sporten, utan jag fick ju ägna mig åt polis, ting och diverse reportage. Plus att jag då hjälpte till, Stiga Larsson var ju sportchef, jag hjälpte till på sporten och så höll jag ju på. För jag gick ju igenom en 18 månaders volontärtjänstgöring, hette det på den tiden då. Så att, men sen när jag blev färdig så småningom så hände ju det att Stiga Larsson åkade ut för en olyckshändelse och jag hade faktiskt precis då ryckt in i lumpen. Men Arvid Wrang ville ju hemskt gärna att jag skulle ta över jobbet för Stiga Larsson. Och han kände mycket väl till regimentschefen, för de var på något sätt släkt. Mm. Så att han fixade så att jag fick komma hem och jobba på tidningen. Okay. Jag fick helt enkelt ett sabbatsår från lumpen och komma hem och jobba som med sporten enbart då. Så att jag avbröt min militärtjänstgöring under ett år. Mm-hmm. Och sen kom jag så småningom tillbaka då.
Ja, ja. Så det var den journalistutbildningen som var, kan man säga, som den här du hade?
Ja, just det. Det var ju så att jag fick ju då jobba som vanligt då, va?
Ja.
Och sen hade jag ju som folk som så att säga ledde mig. I viss del, inte minst då Lars-Erik Linnarsson som gick bort för en kort tid sedan. Han var väl lite grann utav min mentor. Mm. Och sen var det ju många fler kollegor som var äldre och sådär, va. Så att, jo då, jag tycker nog att jag fick en bra rejäl spark från början.
Jag måste fråga, Wrang, vad heter den första sa du?
Ja, det var ju Erik P. var ju den som kom hit vid sekelskiftet 1900, men sonen som jag jobbade som anställde mig då, det var ju Arvid Wrang.
Sven Wrang då?
Ja, han är son till en bror till Arvid. Och så att det var en brorson.
För jag hade, vet jag, hade en Wrang i på kyrkorön när jag gick skolan. Vad hette den då? Som flyttade till Tidaholm sen.
Ja, det är Per-Erik.
Per-Erik Wrang,
ja.
Men de jobbar på tidning allihopa, eller?
Ja, Sven jobbar ju också hos oss, men sen flyttade han så småningom till... han var ju på TV. TV Aktuellt.
Just det, ja. Det stämmer då.
Så att, och sen gick han ju då så småningom pension. Han bor ju i Mullsjö för övrigt.
Ja.
Och Per-Erik jobbar ju som chefredaktör på Västgötablad sen då efter en tid. Han var ju också här på FT då.
Just det.
Du har ju ett omvittnat samhällsintresse. Är det något som har kommit naturligt eller har det kommit med åren?
Jag tror faktiskt att det har hängt med på något sätt ifrån början. För jag engagerade ju mig redan när jag var i Falköping då. Jag satt ju för övrigt en kortare tid i kultur... Det hette inte kultur och fritid, för det hette bara fritidsnämnden då. Men i och med att jag flyttade ut till Frösin så fick jag ju inte fortsätta i Falköping då. Och sen satt jag ju som sekreterare under en period i IFK. Så jag engagerade mig ju lite grann på den nivån då. Även om jag var aktiv inom idrotten så jobbade jag gärna inom föreningen också med lite ledaruppdrag och sånt där. Och det var ju redan på skoltiden så var jag ju ordförande i Läroverkets idrottsförening. Och, ja, det var ju mycket sådana här saker som jag jobbade med på den tiden då.
För jag uppfattar dig både som en sportputte och en kulturknutte liksom. Eller är det fel?
Ja, nej, men det är klart. Jag gillar kultur. Det har jag ju också tyckt varit en fin avkoppling och kolla in kulturen. Det hörde ju liksom, det blev ju mer och mer med i och med jobbet och andra roller på tingen, så blev det ju också så att kulturen kommer ju att spela en viss betydelse för mig också då, så att det är väl riktigt.
Under många år så var ju Falköpings tidning ganska kulturtyngd, om man får säga så, i ett positivt bemärkelse. Men både Lars-Erik och vad heter hon?
Ulla Nordmark.
Ulla Nordmark, ja. Kalle Helmor, ska vi inte glömma som skrev på sitt
tid. Nej, men det får jag säga. Det,
för det var en sån liten tidning, ja. Så tycker jag att det var ändå en rätt så avsevärd.
Jo då, vi höll ju kulturens fana högt, det får jag säga. Hela resan. Och vi hade ju, inte minst på lördagarna, då hade vi ju speciell lördagsläsning med, kan man säga, ordentlig kulturinriktning. Och vi hade ju många gästskribenter utifrån som medverkade i spalterna.
Ja, just det.
Vi hade ju även sådana som, jag menar, som skrev kulturevenemang, så hade vi ju frilansare många.
Okay.
Som var jätteduktiga. Både med konst och musik, så att vi hade nog en bra bredd, tror jag.
Hur tycker du tidningen sen du började och tills idag, hur har det utvecklats? Tycker du det har gått åt rätt håll?
Det har väl gått lite grann i vågor. Jag var väl kanske lite grann besviken under en period då. Men sen tycker jag nog, i och med att det kom nya ägare som såg på ett annat, fräschare sätt på tingen nu med Bonnier News, så tror jag att det har fått en viss betydelse. Jag tycker nog att tidningen har stärkts bra. Den redigeras på ett kanske annorlunda sätt. Innehållet har väl delvis också blivit piggare.
Jag tycker faktiskt så också. Att den har blivit bättre nu.
Sen är det klart att presentationen har betydelse. Så att sen är det väl naturligtvis en tråkig utveckling med alla tidningar. På något sätt, jag känner ju det. Inte minst tycker jag det är tråkigt med att kvällspressen nu ska också bli, eller har blivit, morgonpress, vilket då betyder att man får ju inte läsa. Jag köpte Aftonbladet till exempel idag på förmiddagen när jag var inne i stan. Men gårdagens idrottsresultat finns ju inte ett dugg om dem, utan det är ju mer veckotidningskaraktär över de här, och det tycker jag är dåligt 2021, att vi inte har lite annorlunda kvalitet på tidningsbiten vad det gäller sådana här. Man är inte tillräckligt pigg och vaken, men samtidigt så är det väl så att ekonomin styr.
Vad vill du höra nu, Bosse?
Ja, du får väl spela någonting trevligt med Lever Tåb, tycker jag.
Då kommer det här.
Aldrig havet och stranden, aldrig så befriande, fälten, ängarna och träden, aldrig så vackra, och blommorna aldrig så ljuvligt doftande, som när du gick vid min sida mot solnedgången, aftonen den underbara, då dina lockar dolde mig för världen, medan du dränkte alla mina sorger. Älskling, i din första gick sida mot solnedgången, aftonen den underbara, då dina lockar dolde mig för världen, medan du dränkte alla mina sorger.
Gubbasvepet fortsätter där med Bosse, och vi pratar lite utvecklingsfrågor och sånt där. Och det händer ju och har hänt mycket med vår lokaltidning, och i likhet med alla andra lokaltidningar förstås i Sverige. Men just det här med samhällsutvecklingen, och det är väldigt mycket sociala medier idag, och jag tycker inte att det är riktigt samma sak. Vad tycker du?
Nej, definitivt inte. För att jag menar, sanningshalten står ju trots allt tidningarna för. Och oavsett om det är nu papperstidning eller på nätet, så är det väl så. Men jag märkte det redan innan jag gick i pension, att vi var på väg så att säga ifrån papperstidningen på något sätt då, va? Och mot att ungdomar framförallt skulle läsa tidningen digitalt då. Och huvudsaken är ju att de läser det. Även om jag har ju väldigt svårt för jag läser naturligtvis även digitalt då, men jag tycker ju att det är en känsla utav att ha papperstidningen.
Mm. Ha den på bord här nu, du vet, ja. Så kaffekuppen bredvid och kunna bläddra bakåt. Jo. Det är en underbar känsla.
Sen tror jag att det är oerhört viktigt det här att man lär ungdomar att läsa den lokala tidningen, för det är ju där du får informationen om lokalsamhället överhuvudtaget, och det är ju där som de stora frågorna ska diskuteras, både så att säga genom reportage och även på insändarspalter. Och jag tycker faktiskt att insändarbiten har ju ökat i vår tidning, och det tycker jag är glädjande.
Jag tänker det, för det är väl ett projekt det här, tidningen i skolan,
ja.
Som har funnits i ganska många år. Ja. Att du har ju ingenstans så nära till källkritik som du har på din lokaltidning så att säga, som läsare.
Nej.
Jag menar, försöka med källkritik på Facebook, det är inte så jävla enkelt.
Nej.
Men används det, tar folk kontakt med sin tidning liksom för att kolla upp fakta och källor och sånt där, var kommer den här nyheten ifrån och så här?
Nu har jag ju gått i pension, så jag kan ju inte riktigt säga hur förhållandet är idag. Men jag vet ju då när jag jobbade, så då hade vi ju en verklig kontakt med läsekretsen. För att jag hade ju en känsla utav att de var som, det var min tidning, va. De kände sig som att de ägde tidningen på ett sätt. Jag vet inte om det är samma förhållande idag, men på något sätt var ju Falköpings tidning min tidning, va. Så att den fick de, ja, de ägde den på något sätt.
Det kanske inte är lika lätt att slinka in idag.
Kanske inte.
Som det var då.
Nej.
Ja.
Och det är väl en nackdel med utvecklingen. Även om jag förstår ju det här att kostnaderna är ju stora. Jag menar, det är ju distributionen som har gjort mycket av att vi har de här problemen med att vi inte kan ha en tidning varje dag. Det är ju också en med distributionen och...
Nej, jag vet flera ungdomar som tycker att det är för dyrt att prenumerera på en tidning idag. Om du sa en daglig tidning, Göteborgsposten eller Dagens Nyheter eller något, så det är rätt många tusen för att få hem den. Då kan du ta den på nätet istället.
Jo, det är... Ja, jo. Men vad är det som inte...
kosta pengar.
Ja, och jag menar, jag tycker nog inte att en tidning är dyr i förhållande till mycket annat då, va? En flaska whisky är också rätt dyr.
Ja, visst.
Och lika
odyr. Jo, men jag menar...
Men det står så lite längre än att tidningen tog om på dagen, du vet.
Ja.
Nej, men du har helt rätt där. Alltså, det...
Nej, men om man tänker, man matas ju hela dagen med ja, sociala medier och även de här nätflasharna som kommer. Ja. Men sen så känner jag i alla fall att man behöver kunna fördjupa sig lite också någonstans. I det man har bara fått en blink så här på dagen. Och kunna läsa om det. Och då är det ju någon tidning antagligen som det är man vill sätta sig och läsa i då. Och då är det ju inte, då är det ju inte lokaltidning många gånger, om det nu har varit någon bar i USA eller sån här grej. Och det kan ju inte heller vara lokaltidningens uppgift.
Nej. Det, jag tycker ju att man, jag myntar en gång uttrycket lokal. Man ska alltså kunna, ja, man ska spegla, en lokaltidning ska spegla det ytterst lokala. Folk ska alltså känna igen sig om de går på Storgatan och de håller på och gräver mitt i gatan där. Så ska de alltså kunna läsa i lokaltidningen dagen efter det och se vad fasen håller de på med på Storgatan. För jag menar, folk är idag väldigt nyfikna. Och jag tror att den journalistiken är fortfarande säljande. Den ska vara lokal alltså. Mm. För jag menar, de här andra nyheterna, de pumpas du, inte minst i våra medier med radio och tv. Så att de nyheterna som de stora nyheterna, de är ju gamla när tidningen kommer dagen på egentligen.
Ja, precis.
Men sen de här fördjupande nyheterna, de kan du läsa i våra stora drakar då, typ DN och Svenskan och Göteborgsposten. Även om jag tycker fortfarande inte om distributionsbiten, för jag vill ju ha en morgontidning tidigt på morgon i lådan. Men jag menar, nu får jag DN, har jag för tillfället, jag får ju den på eftermiddagen här i lådan då. Och jag får den inte på lördag, söndag då, utan får jag en bunt tinga på måndag.
Ja, just det. Hur kul
så det
är.
Att, ja, så det är ju inte... Nej, jag är inte odelat förtjust i det här, det får jag säga.
Förr så kanske det för många var man hade sin tidning, sin Falköpingstidning, och allt man hade.
Jo.
Och så var det Dagens Eko en eller två gånger på dagen. Det var det som var. Ja. Och nu är det ju våldsam utbud som sköljs över den. Och vad ska man tro på?
Men där du säger du vill ha morgontidning på morgon. Något som har styrt mig länge, det är det att först kommer Tidningstjänst, sen kommer Posten. De kör samma runder. Varför kan de inte samköra? Om jag får brevet dagen efter istället för på klockan 11 på dagen, spelar väl ingen roll. De kan ju ta med den samtidigt och kör ut tidningarna. Går inte det?
Jo, det är klart de kan göra, men jag kan inte svara på det här egentligen. Jag bara tycker att samdistributionen skulle kunna fungera bättre. Kan jag hålla med om. Förr hade vi ju tidningarna, samtliga både länstidningarna och storstadstidningarna så att säga då. De distribueras genom Tidningstjänst eller vad det nu var för bolag som skötte det här va. Men idag så är det ju så att FD kör ju ett eget race och sen kommer Posten, den är ju ofta, den är ut på landet, den är ju sen, den går inte komma ifrån. Jag vet inte hur pass tidigt den kommer in i stan nu, men visst har det blivit en försämring med distribution överhuvudtaget. Och jag menar, jag tycker ju att det här är ju en trist utveckling om Posten ska komma varannan dag. Även om det, jag kan hålla med om att det kanske inte alltid är så nödvändigt med de här breven. Men nej, jag vet inte. Jag tycker det är en samhällsutveckling som inte är bra.
Nu får vi nog spela lite musik igen.
Ja.
Vad blir det då?
Ja, vad hade vi kvar, höll jag på att säga.
Vi pratar om Duke Ellington.
Ja, vi ska ta en Duke Ellington tycker jag. Take the A-train då.
Här kommer den då.
Ja, Bosse. Vad tycker du om utvecklingen i Falköpings kommun? Det är torget och man bygger om. Och det börjar med att man rev gamla rådhuset för många år sedan som jag har... Det gillar jag aldrig, va? När den rev det. Det var ju så oerhört fint. Och så byggde man ryttan och det andra sen. Och det förändrar ju hela stadsbilden. Vad tycker du om detta?
Ja, det är klart att jag tycker också att man ska ha bevarande kvar i en småstad på något sätt. Och torget har ju sin charm. Med den byggnation som finns och har funnits. Det är klart, rådhuset var ju oerhört, det var ju en vacker byggnad. Sen byggde man ju på den också.
Varför revs det?
Ja, man skulle väl ha modernare lokaler och bättre utrymme.
Det var inte att det var
utkänt? Det var ju fler, det var ju hela kvarteret som försvann där. Och det var ju likadant på andra sidan med så småningom med Vera-magasinet och alltihopa. Så det är ju i stort sett de här välbevarade gamla husen som...
Trähusen är på var sida, ja.
Ja, man kan säga det. Ja, det är ju stenhus en del också där på ena sidan.
Ja, det har du rätt.
Ja, det har du. Men, och jag hoppas ju... Det tycker jag kanske är det viktigaste när man pratar om torget. Det är ju att husarna blir välupprustade igen. För att de har ju inte mått bra ut att stå så att säga utan och underhållas. Så de har inte mått bra, det tror inte
jag. Det är sålt det där huset på...
Ja, det är ju tre hus där som är sålda. Ja.
Har du hört något om det? Vad som kommer hända med dem?
Nej, inte mer än det jag har läst i pressen då, om att de ska ju faktiskt rustas upp och sådär. Men i vilken mån, det vet jag inte. Men det verkar ju positivt. Mm. Och det är ju glädjande. Sen är jag ju inte riktigt säker på att man behöver göra så förbaskat mycket utav torget egentligen. För att, vad ska man göra för att torget ska bli bra? Eller vad ska man göra för att folk ska komma till torget? För det är ju det de vill då, va? Det är ju affärerna som saknas och de finns ju inte där för de har ju flyttat ut. Jag menar, det är ju den externa handeln som har gjort att vi har den utvecklingen på torghandeln runt omkring som vi har idag. Hade vi haft handel där läkaren ligger idag, hade vi utnyttjat lasarettslokalerna på ett annat sätt, så hade vi haft betydligt mer folk i rörelse i centrum. Det har ju funnits diskussioner om både och genom åren, men tyvärr så har det ju inte blivit någonting utav det.
Men om man ska vara lite giftig så känns det ju som att det är samma människor som gnäller på att det inte finns något utbud i centrum som åker till större städer eller handlar på nätet. Så det finns en dubbelhet i de människorna också som gör att det blir väldigt svårt att hantera det här.
Men ett fel tycker jag också, det har varit lite för höga hyror för affärsmännen i centrum. Jag kommer ihåg med klädnadsaffären, jag minns, vad hette han som hade den i många år, du vet?
Ja, John Johansson där.
Ja, det hette namnet. Ja. Jag frågade honom en gång vad han fick betala i hyra för den lilla lokalen. Och på den tiden tyckte jag det var oerhört mycket pengar. Ja. Och det är ju så när det är fastighetsägare som inte bor på orten. De känner inte för orten. Utan kommer det, jag menar, varför ska en frisörsalong ligga i centrum? Mm. Eller ett försäkringsbolag eller vad som helst. Ifrån början så var det ju handel som gällde. Mm.
Nej, jag tycker nog faktiskt att köpmannen skulle reagera på att ha en massa sand och bröt mitt på här. Jag tycker nog att man ska ha cirkulerande trafik och att nej, jag tror att det här tar död på delvis på handel. Jag gillar inte alls det här med Sommargatan. Vi har tillräckligt med lekparker och platser ändå, så det behöver de inte leka på Storgatan i Falköping. Det är min uppfattning. Den står jag för.
Ja, jag är nog beredd att hålla med om det, va? Men frågan är ju hur vi sa ju förut att handel har ju flyttat ut utanför stan. Hur ska vi få lite mer småbutiker i stan när ungdomarna nu handlar mycket på nätet? Det är ju det problemet är.
Ja, det är ju ett av de stora problemen, det är ju nätet. Och sen är det ju den externa handeln som har, så att säga. Men det är ju inte Falköping unikt, utan det är ju överallt detta. Så att det är ju... Men jag menar, man kanske får lugna ner sig med det här med torget. Jag menar, vi har ju ett fint torg. Lägg inte ner en massa miljoner på det här. För att så länge jag kommer ihåg så har det funnits handelsutredningar, centrumutvecklare och alltihopa. Och jag är helt övertygad om att om man går ner i stadshusets källare så ligger det säkerligen massor av protokoll där det står om handelsutvecklingen i Falköping och Stora torget.
Säkert.
Så att när man gör något snyggt och prydligt, placera ut kanske lite mer soffor på torget. Och jag har ju föreslagit i spalten jag skrev om också att man kanske skulle uppmärksamma idrottsstjärnor, kulturpersoner genom att man runt Malta Johanna formar plattor där man sätter deras namn på. Så att de finns där för framtiden. Du har på fotbollssidan och på idrottssidan Garvis Karlsson. Du har nya stjärnor som kommer nu med Hagström-tjejen i spetsen. Du har kulturpersonligheter. Du har Gösta Pettersson till exempel som inte längre finns. Sjöström. Ja, det finns massor utav sånt här. Och då kunde man ha någon förslagställare. Och så börja i försiktig skala och bygga på det här runt Malta Johanna. Jag tror det skulle vara så att säga en påminnelse om att Falköping har haft rätt mycket duktiga personer genom tiderna, både på idrott och kultursidan.
Jag tror det är viktigt att det blir stans vardagsrum på något sätt, att det är där man kan träffas, umgås och att det inte bara blir handeln heller, utan att det blir en mix av alltihop.
Jag har tänkt på det i Tidaholm till exempel. Där säger man alltid så här att jag ska gå fram till stan, med andra ord då. Jag ska gå fram och då så kan de gå till deras torg. Och jag menar, det är ju inte så stort som våra torg.
Men tror du det kan bero på att vi har två centrum i stan, att det har blivit så? Vi har ju Ranten och torget, och det är ju en jädra bete däremellan.
Ja, det är det.
Nej, jag tror det är lätt att gömma sig bakom det och säga att det är, att stan är så utdraget, tror du inte det?
Jag gömmer mig inte.
Är du? Nej, men det, jag tänker också på det här med nu med näthandeln och det. Det har ju dratt med sig att folk köper skor till exempel. De beställer med 7 par skor. I bästa fall behåller de ett och sen ska det skickas tillbaka. Ja. Vad kostar inte allt det här åkandet bort och fram, och både miljömässigt och ekonomiskt? Ja. Det är ju inte hållbart att vi ska göra så.
Om jag är på ICA Maxi någon gång så handlar ju vi mat där. Men det skulle aldrig falla mig in och köpa en bok där. För då går jag faktiskt i bokhandeln.
Ja, jo.
För jag tycker det är värt att ha en bra bokhandel i stan.
Jo, men det är det ju. Det...
Eller hur gör du, Kent? Du köper inga böcker, eller?
Jo då. Men inte på...
ICA?
Nej. Jag tycker det är roligare att gå på boken. Och när man dessutom kan prata med personalen och få lite tips och så med.
Jo.
Det var ju så bra när Kerstin Kalén var där, du vet. Jag gick alltid till henne, nu vill jag ha en bra bok, ta fram med den. Och det gjorde hon alltid.
Du visste vad du läste.
Ja, precis.
Ja,
nu är det dags för lite musik igen, eller?
Ja, det är din tur nu.
Ja, det får bli en blindo här då. Vi får se vad det blir.
Har du inte förberett det?
Nej, den hade jag inte tänkt mig. Thank you. Ja, det där var vals i lekstugan.
Jaså?
Den såg du inte komma.
Nej, inte hörde vi heller. Bosse, du har ju varit väldigt engagerad i olika föreningar. Du har varit med i Slutas och Kinas idrottsförening och det har jag varit också. Och det blir svårare och svårare att engagera folk och vara med i en idrottsförening och ställa upp ideellt. Vad gör vi åt detta? Har du några förslag? Och det är likadant i politiska föreningar. Överlag så är det så. Mm.
Nej, det är klart att vi har en helt annan samhällsutveckling. Det finns så oerhört mycket som lockar idag. Inte minst tror jag att det här med datorer och sånt, det lockar ungdomen. Och ja, så jag tror att det är väldigt svårt. Ja, även om jag ska inte vara helt skeptisk ändå, för att jag har ändå en liten känsla av att det är många som utav ungdomarna som engagerar sig i idrottsföreningarna. Jag märker ju här runt omkring, jag ser mycket ungdomar som engagerar sig. Även så att säga inom föreningen, inte bara att de är med och spelar och sånt där, utan även på ledarplanet. Så jag tror att vi kanske inte ska vara helt så att säga skeptiska på framtiden, för jag tror att det finns gott hopp om det fortfarande.
Jag kan berätta, vi hyrar ut en liten modellflygplats hemma på våra marker. Det är en klubb ifrån stan. Och då ringde han till mig häromdagen. Och vi pratade lite om framtiden. Ja, sa han, vi kör detta året ut, får vi se hur det går. För att det blir mindre folk som engagerar sig. Och nu har de börjat med drönare. Och då behöver du ingen flygplats att vara på. Där kan du köra vart som helst. Och då tar det, ungdomarna kör det istället, det är roligare än en modellflygplan och sånt då.
Ja.
Så han så krasst, det finns ju två klubbar i stan då, så att nu måste de gå ihop. Kinnar på Slutar har gått ihop, Åsar på Trädet och vart ofta, jag menar det blir tuffare och tuffare. Mm. Och det är ju precis som du säger, när våra barn var små och en åkte i samhället här då, ja då sparkar ju unga böll överallt.
Du ser aldrig några ute på det viset.
Nej. Utan de sitter med sina paddor och telefoner.
Ja, jo, men det är väl...
Har jag fel, Kent?
Nej,
jag tror det blir så.
Nu har du rätt en gång, Håkan. Men det finns trots allt kvar ganska många sådana här ytor för spontanidrott i stan. Särskilt inne i stadskärnan, så att säga. Sen kanske det inte används på det sättet som vi gjorde förr. För då höll ni ju på jämnt ut och spela boll och så här.
Så jo, man utnyttjar ju alla grönytor. Jag menar, det vet jag ju när jag växte upp. Ja. Då, men det är klart, det var en annan tid. Stan Precis. Var inte så stor då som den är nu. Men, och grönytorna var ju fler. Det går inte att komma ifrån. Nej. Det var de ju bara.
Men sen är det klart att det här med tv-spel och hela den här utvecklingen. Det är lätt att rynka på näsan åt det också och tycka att det är av ondo, men man ser ju nu vilka otroliga framsteg som de gör på högskolan i Skövde till exempel och leder framåt på olika andra sätt med. Så att, men det är klart, det måste ju finnas något mer än att bara sitta med det där.
Men folk måste ju röra på sig.
Ja, och den fysiska aktiviteten i skolan är ju en riktig paradgren egentligen, som är för dåligt utnyttjad.
Visst.
Ja.
Alltså då var det roligt att du ser lite positivt på föreningsrörelsen då, Bosse. Jag har varit lite negativ förut annars, men jag kan inte förändra mig.
Men du är ju till exempel, eller har varit länge engagerad i hembygdsförening och sånt där.
Ja, det var jag ju i Falköping ganska många år. Ja. Jag var ju först sekreterare och sen ordförande i Falbyns hembygdsförening. Men jag tyckte ju att med ålderns rätt klev jag av för några år sedan då. Men det var ju också ett mycket intressant jobb, det får jag ju säga. Det var ju då när vi började plocka fram Jön på allvar, kan man säga då. Med Perra kom ju med i vår rörelse då. Och det är ju en underbar kille till att vara positiv. Och sen skapade han har ju sådana kontakter. Och sen kom ju Claes Astin med i bilden. Och vi hade ju väldigt roliga aftnar med Jön, det får jag ju säga. Mm. Det var ju en... Och de böckerna som har gjort skivorna, Claes grejer och alltihopa det här, Så att, nej, där tog vi ju verkligen ett rejält grepp om Jön, och det känner jag en stolthet för faktiskt, för det tycker jag var värdefullt för framtiden.
Och nu är ju det en permanent utställning uppe i Karlbostugan.
Jajamän.
Och det är ju också jätteroligt,
ja.
Och trevligt så.
Och det är så jag menar att man ska ta vara på kulturpersonligheter på ett annat sätt än, det kanske vi har missat en del. Jag menar, nu ser vi ju till exempel, nu har vi ju fått, äntligen får jag säga, har vi fått upp Järvi-statyn utanför Odenhallen till exempel. Och jag menar, det är sånt här som så att säga stärker Falköpingsandan.
Mm.
Vi måste alltså betona de här personerna som har gjort någonting för stan. PR helt enkelt.
Och det är viktigt att det finns ett historiskt djupt, att det inte bara blir platt liksom, att det är det som händer nu som räknas och det som har varit. Det är inte viktigt längre.
Nej, vi måste både titta bakåt och framåt.
Ja, precis.
Jag menar, har vi inte historien bakåt så kommer vi inte framåt heller. Och därför menar jag att man ska gå varsamt fram när det gäller Stora torget i Falköping. Det tror jag är jätteviktigt, så att man inte hittar på några dumheter. För jag menar, vi vet ju, vi som har bott och verkat i Falköping så länge, att det har funnits så många utredningar som ligger. Och det finns säkerligen positiva idéer kvar i dem, utan att det ska behöva kosta en jäkla massa pengar igen. Och jag tror inte man ska göra allt för stort väsen utav torget så länge man har... Jag tror inte man kan skapa den handeln som många tror att man kan göra. Vad vi behöver, det är en livsmedelshandel rejält, eftersom vi har fått ett ökat boende runt torget. Det är ju det som gör att vi har det som vi har idag.
Precis.
Kan det inte hända något i Netto-butiken, tror du?
Det hade väl varit ett önskemål, tycker jag, från början. För den, jag tycker nog att det hade varit bra, men... Det verkar inte så.
Nej.
Vi får se vad som händer.
Ja.
Vi tackar så mycket, Bosse, för att vi fick sitta här och fika och prata med dig och lyssna på dig.
Vi mår gött i solen här också.
Ja, det är svårt att flyta så härifrån. Men...
Tack för att ni valde en bra dag då.
Men... Ja, det var det vi visste, du vet. Det var kul att träffa dig.
Ja, tack
detsamma. Tack ska du ha.
Detta var Gubbarsvipet april, och vi sände på Radio Falans sändningstillstånd. Hej då.